Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Då får vi knacka på i julstök, kanske det börjar bli här nu. Vi går mot tredje advent. Men Vasapodden är det som knackar på. Och Vasapodden, det är alltså en podd som görs av oss, Lager 157 Ski Team. Jag heter Anton Järnberg, driver den här podden lite halvknackigt. Är sportchef för Lager 157 Ski Team. Och idag har jag med en av åkarna, och det är Andreas Holmberg. Välkommen tillbaka, det var inte så länge sedan du var.
Nej, tack så mycket. Det var väl här i slutet på sommaren som jag gästade.
Ja, du var ju med i Båstad också. Det är ju bara en månad sedan.
Ja, precis. Det var ju.
Så, det stämmer. Ja, och idag ska vi faktiskt nischa det här programmet. Vi ska prata träning, och vi kommer kanske... Jag vet att jag och Lars Ljung gjorde det här för ett par år sedan, om det var ett och ett halvt år sedan kanske. Och vi sa redan då från start att det finns många vägar till Rom, och ni får, det är säkert många som kommer inte tycka. Vissa kommer tycka att vi pratar strunt och andra, men så är det. Men vi kommer prata lite vad vi tänker och tycker, och hur vi driver våran satsning, både på Andreas nivå, den högsta nivån, men även hur vi förmedlar hur vi tycker och tänker att motionären och den glada amatören ska tränas. Vi kommer försöka lutsa lite, komma med lite tips och råd under den här podden. Så träning kommer vi gå in på. Och vem är då bättre än att ha med mannen som förra veckan sopade in nästan 35 timmars träning på 7 dagar? Det gjorde du, Honken.
Ja, precis. Det vart en rejäl träningsvecka där. Jag och Emils brorsa var i Ramenberget och körde massa mil skidor egentligen.
Ja, och det här är ju något som har kommit upp på grund av, eller tack vare, det var man väl säga, att säsongen blev förskjuten, kan man säga. För det hade du inte gjort om du hade satt igång säsongen i Livigno.
Nej, precis. Då hade vi varit i Livigno. Vi hade varit på väg hem från Livigno förra veckan i stort sett. Ja, det hade sett lite annorlunda ut då. Men eftersom det inte är några tävlingar nu förrän om en månad i stort sett, så körde vi på med lite extra mängd träning där då.
35 timmar. Jag är ju pro-tränare som gör hårda satsningar. De kommer ligga på 35 timmar i månaden. Så det kräver ju, ja. Det blir ju en hel del träning. Det förstår man ju. Men hur mår kroppen under en sån där vecka?
Ja, alltså, jag tycker att det gick förvånansvärt bra. Jag var ju beredd på att det skulle bli mycket träning och att det skulle bli tufft. Men jag tycker att man kommer in med ett bra lunk, och vi var ju där för att träna och äta och sova i stort sett, så vi gjorde ju ingenting annat än det. Och då tycker jag att det funkar väldigt bra.
Ja.
Är man noga med att liksom sova bra, äta bra och vara noga med att åka lugnt på de lugna passen, så då tycker jag att det går väldigt bra att träna så pass stora mängder.
Men du, det här, det, redan på min tid, det är ju 7-8 år sedan, så länge där, så i skidsverige, eller så kan man säga, om vi säger skidsverige, så det här är ju en liten vattendelare. Det finns ju de som är som tycker att bra, Honken, fast vad coolt att du spänner bågen. Emil och Nils också förstås då, vad coolt att ni spänner bågen, det här är kul att se. Så finns det ju också, som man stöter på då och då, ganska ofta kanske, den här säger, jaha, varför gör man det för, och varför... Märker du det där? Vågar man komma med de tankarna till dig också, eller?
Nej, det är väl ingenting som man har hört så just nu då, men jag tycker ofta att det är väl det stora problemet i skidsverige, tror jag, att många vill gärna sänka de andra åkarna istället för att höja dem, och tycker att det var bra att du tränar mycket istället för att säga, ja, jag tycker man ofta hör att den och den tränar för mycket liksom.
Ja, det är väl lite allmänt känt, får man väl ändå säga, att Lager 157-killarna, de tränar ju för mycket. Det har vi hört i många år faktiskt.
Exakt. Och det är lite kul att det är så många andra som kan lägga sig i vad man själv ska träna.
Ja. Ja, så är det.
Det är lite intressant hur folk tänker där.
Men du och jag, eller vi kan vi säga egentligen, vi tror ju mycket på hård träning, och hård träning har ni gjort i många år, och vi tror ju också på att rubba på det här liksom, att göra det vi inte klarar av egentligen.
Ja, precis. Och jag har ju alltid drivits av att testa gränser, och jag har alltid gillat att träna mycket. Sen fattar vi jag också att det är inte det enda svaret för att åka fort på skidor, att träna mycket, men i perioder så tror jag att det är nyttigt att träna mycket också.
Ja.
Att ha en bra grund.
Jag brukar säga det. Tänk om man skulle kunna få 100 svenska skidåkare. 50-50 killar, tjejer. Och sätta dem på 1000 timmars träning. Och liksom så att man ger den möjligheten.
Precis.
Jag tror ganska många skulle komma långt på det liksom, för att någonstans är det ju liksom grunden av allting är att göra ett jobba mycket, alltså det är den som jobbar mycket på sitt jobb, den får ju också resultat, och den som alltså det här är ditt jobb, när du jobbar mycket då får du ju troligen ett bättre resultat när man har de möjligheterna att du inte måste jobba alltså på ett vanligt jobb också 8 timmar om dagen och så vidare.
Ja, precis. Så att ja, men det är lättare att träna 30 timmar och inte göra någonting annat än att träna på en vecka än om man så många andra som pluggar och jobbar också, då tror jag att det är slitsamt att träna 30 timmar. Men om man bara skulle sätta folk till att bara träna och ge dem chansen och möjligheten, så tror jag att många skulle lyfta sig och öka mängden.
Ja. Vad heter det? Hur, jag pratar ofta om kontinuitet. Alltså, kontinuitet är viktigt, och då menar jag mycket att och det kan ju vara kontinuitet, det kan ju vara i många fall också att ibland tränar man 5 timmar och ibland tränar man 0 och så sen så tränar man 10 timmar och så tränar man 2 istället. Alltså för att få kontinuitet ligger 7 i veckan liksom och så här. Men när man kommer till din det säger ju sig själv att du ligger ju inte kontinuerligt på 35 timmar i veckan. Hur hamnar vi veckan före och veckan efter skulle du säga?
Ja, veckan före var väl rätt mycket faktiskt. Den var på 25 timmar då, om man bara ser till timmarna då. Sen så blir ju den här veckan, tar ju det väldigt lugnt nu, måndag till torsdag egentligen. Och sen åker vi till Grönklätt på torsdag och drar igång ett nytt läge där då. Så att jag gör egentligen väldigt lite under 4 dagar här emellan då.
Precis.
Återhämta kroppen och ladda batterierna igen då.
Så om man pratar kontinuitet, så kan vi prata block, olika block av träning. Och tittar man då på din träning, och vi kommer titta på din december säger vi, så kommer den ligga kanske på 25, 35, vi kanske hamnar nästan på 20 tack vare de här fredag, lördag, söndag. Och så kanske vi hamnar på 25 igen. Och då är det ju inte jättemycket, men i de här 100 timmarna som det kommer bli, kan ni ju räkna ut då i de 100 timmarna så finns det ju ändå alltså en periodisering i det hela. Det är inte, utan det finns ju ett tufft block, ett viloblock, ett tufft block igen och så kanske ett standardblock på slutet, om man säger.
Ja.
Jobbar du så hela tiden med alltså blocka träningen liksom, eller?
Ja, det blir ju naturligt liksom, att man oftast så tränar man mellan 4, 5, 6 dagar och sen så tar man lite lugnare, antingen 1 eller 2 vilodagar och sen tränar man på igen. Så att det blir ju naturligt att det går upp och ner. Det här behöver ju inte styras veckovis att det är måndag till söndag, utan det kan ju vara fredag till onsdag som man tränar på och sen tar man det långt över helgen eller något sånt. Men det blir ju en naturlig pulsering i de här perioderna.
Ja, precis. Nu ska jag läsa. Vi kör ju lite föreläsningar också kan vi säga, och på läger och så vidare. Och nu tänker jag ta lite grann ur en sån, så ska du få vara den som då sitter i den här föreläsningssalen och får de här påståendena med, så ska du liksom få berätta vad det är. Då är det lite frågor här i början som jag tycker att man kan ställa sig när man bestämmer sig för att när Andreas Holmberg sätter sig i april i år, och så får han de här frågorna, och det kan man också göra, och han kommer säga vinna Vasan kanske, och ni kanske säger att komma genom Vasan, men vi börjar. Vad vill jag med min satsning? Vad skulle Andreas Holmberg säga då?
Ja, jag har ju satt upp som mål att vinna Marcelonga, så att det är ju det jag vill med min satsning, och då måste jag träna på att kunna vara uthållig samt åka fort upp för.
Precis. Ja, men då vi går vidare här. Vad vill jag investera i det här? Hur mycket är jag villig att investera i det här?
Ja, precis. Det är en väldigt bra fråga. Och den blir väldigt individuell.
Ja.
Och jag är ju, eftersom jag är elitsatsande och kan göra det här på heltid, så jag investerar ju i stort sett hela mitt liv, om man säger så.
Och kan man göra, nu ska man inte, alltså, man får ju skilja på saker och ting, för det är ju inte så att, liksom att jag kan välja att dö eller så vinner jag Marcelonga. Men kan man välja att säga jag vill vinna Marcelonga, men samtidigt svara på den här att hur mycket vill jag investera? Ja, jag vill samtidigt plugga heltid, jobba halvtid. Funkar det, tror du?
Det är klart att man kan säga det, men då måste man ju förstå att det inte kanske är så lätt att uppnå det. Men jag tror att det, vill man bli bäst och vinna de största tävlingarna, då är det svårt att ha tid till så mycket annat faktiskt. Ja.
Och då kommer vi till tredje frågan jag skulle ha till det här. Vilka möjligheter har jag idag? Och det kan jag ju till och med svara på din här. Och det är att du har ju perfekta möjligheter, för du jobbar inte, utan du får vara skidåkare och så. Men om du hade sagt, om du hade blivit så här, nej men nu har jag inte möjligheten, jag har inget team som stöttar mig, jag kommer måste jobba från heltid från mars till december. Kan man hade du fortfarande kunnat liksom känt då att jag ska vinna Marcelonga? Eller hade du då liksom, men jag vill investera men jag har inte möjligheten att göra det här. Sänker du då målet eller lägger du ner det?
Jag personligen hade nog sänkt målet och insett att det är så pass hög nivå och så pass tufft att vara där uppe att det hade liksom inte räckt. Jag hade inte klarat av det i alla fall. Men jag tror att det är såklart individuellt där också. Vissa kanske klarar av att göra mycket runt om och ändå tro på en sån satsning. Och då är det ju såklart det. Mycket handlar ju om vad man tror på där.
Om du hade varit motionär i det här läget, det vill säga att du är motionär nu och du har kommit 800 i Vasan och nu vill jag komma 500. Och så kommer vi ner till sist där och du har sagt att jag vill komma 500, jag vill lägga ner 8-10 timmar i veckan och så vidare. Och så sen kommer man ner och säger, jag jobbar 60 timmar i veckan och sådär. Jag kan faktiskt inte träna någonting mer än vad jag gjort de sista 10 åren. Eller så här, tycker du den personen också då ska acceptera att 800, det är det du kan komma med den satsen du gör. Du får satsa på att köpa snabba skidor och så vidare. Eller vad tycker du? Tycker du man ändå ska liksom våga ha höga mål om man vill det så att säga, eller?
Ja, jag tycker att tror man på det och vill det, då ska man våga ha höga mål liksom. Men sen så måste man ju se utifrån sina förutsättningar för att kunna uppnå de målen och vad man behöver förbättra. Men det är, ofta är det inte bara att man ser i timmar liksom, att om en motionär har 10 timmar liksom, och vill gå från 800 till 500 på Vasaloppet, att de här 10 timmarna, att man gör någonting annorlunda med dem.
Precis.
Mot jättebra. Vad man har gjort tidigare, att man optimerar de här 10 timmarna då.
Och det går att göra ganska långt vill jag säga. Alltså för ofta de som hoppar på vårt pro-training-upplägg och så, de ökar vi sällan. För det är inte väldigt sällan folk kan liksom, som har blivit så långt att man går till en privat tränare och så vidare, att man har slarvat med sin träning förut. Ofta har man ju legat på en bra nivå, men man måste ju ha hjälp i det sista. Liksom, att, vad kan jag göra av mina 7 timmar eller 9 timmar?
Exakt.
Så där är nog en jättebra poäng i det du säger där.
Precis, så att många tränar nog det man har tid med under veckorna, men sen själva vad man tränar, det är ju det som blir det viktiga i slutändan.
Jag brukar ju slänga mig med ett uttryck, jag tycker det stämmer bra till en viss del, man går inte för det slaviskt liksom, men om man börjar så här, tränar man lite så måste man träna hårt. Alltså, tränar man 3 pass i veckan, då kanske vi inte har råd att köra långsamt på ett enda pass. Att
säga. Nej, precis.
Och tränar vi och kör vi 35 timmar som du gör då förra veckan, eller som du gjorde förra veckan, då kanske vi inte har råd att köra fort så mycket egentligen den veckan.
Nej, precis. Så att det är kort och gott så är det så som du säger, att tränar du mindre då lär du träna hårdare. Men har man mycket tid över som jag har och har tid till att träna 35 timmar på vecka, då får man köra mycket långt på de timmarna.
Du, nu kommer en svår fråga. Riktigt svår fråga här. Den kommer vi inte kunna ta, men den är rolig att slänga ut. Vad är bra träning om man inte får prata i 2 timmar? Vad är bra träning egentligen?
Precis. Den där frågan har man ju hört många gånger och man har funderat på den själv också. Vad är bra träning? Och det är lite som att säga, hur långt är ett snöre egentligen?
Ja, just det. Eller hur lång tid? Kommer du ihåg det? Hur lång tid tar det att åka kappen klunga? Den är också en riktig klassiker.
Ja, det är också en riktigt bra fråga. Vad är bra träning?
Ja. Men, om vi säger så här, Andreas Holmberg skidorienteringssatsande och Andreas Holmberg vinna Marsansatsande. Är det bra träning? För du tränar ju väldigt hårt på bägge gångerna och du tränar ju bra, om man får säga så här, mycket och hårt. Och så. Men är bra träning det du gör nu bra träning där du var då, eller tvärtom, om du förstår vad jag menar?
Ja, då skulle jag nog säga att det jag gjorde då var dålig träning.
Dålig träning för det du gör nu?
För det jag tycker jag gör nu tycker jag gör bra träning, och det är ändå stor skillnad mot det jag gjorde då. Att jag har bättre kvalitet på fartpassen som många ser som bra träning. Jag tycker jag har bättre kvalitet på distanspassen som också många ser som viktig kvalitet. Jag har en hög mängd i träningen. Det kan ju ses som en bra kvalitet hos många. Och jag tycker att jag är mycket bättre just nu än vad jag gjorde för 5-6 år sedan.
Men om man skulle säga då, om, ja, men nu efter det här året, du vinner Marsa nu om en månad drygt och liksom du är på toppen av din karriär, känner, så känner du igen, som när du var inte, ja men det här, nu är jag klar med långlopp Anton, jag ska inte vara med nästa år. Jag ska satsa på OS, jag ska satsa på 15 skate, säger vi. Det är min grej. Är bra träning för den satsan, OS-satsan Andreas, bra träning, samma bra träning som du gör nu? Förstår du min fråga? Liksom är det, kan man, eller är det, ja, då är det andra saker som är bra mot vad det är för saker som är bra idag?
Det blir ju andra saker som blir viktigare eftersom det blir en helt annan kravprofil egentligen.
6 timmars stakning kanske inte är liksom bra träning precis. Då längre.
Då är det kanske lite bortkastad träning, om man säger så.
Precis. Och det är väl det där som är det intressanta i den här frågan. Vad är bra träning? Liksom? Alltså att det är så himla svårt att säga. Till och med inom samma idrott så är det, går det inte att säga att det här är bra. Liksom du, 6 timmars stakning, och det är ju jättebra för dig Andreas. Men jag skulle säga att för en som ska åka...
För någon som vill åka 15 km skate så fort som möjligt så är inte 6 timmars stakning bra träning.
Nej, precis.
Eller, det är bra träning på det sättet att det är jobbigt för kroppen. Men jag tror inte att man blir... Att man åker fortare på 15 km skate och startar 6 timmar.
Annan grej som jag tänker det är ju det här. Det är jättebra, jättebra. Man blir bra på det man tränar. Det går in lite än i det där. Och det här har jag sagt både vid poddar och vid andra tillfällen. Så att jag tror att vi är på väg att skapa en långloppsåkare som kanske den är nästan redan där. Andreas, Emil och Mackan och allt vad de heter i vårt lag och även andra lag är nästan där. Men jag tror att vi går mer och mer, eller vi går mer och mer mot cyklingen där de bara cyklar. Och vi kommer inom, kanske under din långloppskarriär till och med Andreas, ha folk, och du kanske kommer vara en av dem, som egentligen bara, du kanske ser det så redan nu, men till 100% kommer staka.
Ja, det tror jag verkligen. Jag tror att det går mer och mer åt det hållet.
Hur långt ifrån det är du nu? Om du liksom tar bort löpning, för ibland kan man löpa, att du löper en kväll, en timme eller 2 timmar lugnt. Om vi tar bort sådana, för det är mer återhämtning så, som vi ser det. Men om man tar bort allt sånt, hur mycket procentuellt skulle du säga att du ligger i stakningen 2020?
Ja, då är det är nog runt 80-90%. Ja. Nu har jag inte exakta siffror på det.
Nej, men det är merparten.
Det är väldigt mycket faktiskt.
Hur många av de här 35 förra veckan timmarna stakade?
Jag tror att vi räknar på att det var 26 timmar stakning av dem då.
Där har vi.
Och då var det de andra, vad blir det, 9 timmarna var 4 stycken eftermiddagspass då, som vi skatade.
Skata, precis, just det. För att fylla lite träningsdagbok så att säga.
Ja, precis.
Och då sitter du där för, men varför gör man det då? Varför gör man det? Och det är ju för att den här veckan vill du ha den här mängden, du vill överträna dig själv egentligen. Och då kan det bli att alltså, du får bättre kvalitet på nästa stakpass som är 24 timmar bort än att det blir 12 timmar bort bara.
Ja, och sen är det ju väldigt härligt ut och skata med pannlampa på kvällen också.
Precis. Men om man tänker så här då, man blir bra på det man tränar och så tänker man, vi går återigen till ditt drömmål här och det är Marcia Longa. Du var inne lite på det där, men uthållighet och stakning uppför, det är det vi egentligen måste, som du benade ner dig, va?
Ja, precis. Eller, egentligen alla långlopp så måste du ha uthålligheten då och sen kunna avsluta bra liksom och... Just med Marcia Longa så är det en uppförsavslutning.
Nu går vi ifrån, men hur mycket tänker du på Marcia Longa egentligen?
Ja, jag har nog tänkt rätt mycket på det faktiskt.
I fjol så
ända
var...
Sen i fjol.
I fjol var det sexa och då har vi pratat om att vi skidorna går ju inte där de ska. Och du får slita för mycket inför backen och så. Hur har du drivit träningen annorlunda i år bara för Marsan? Eller har du haft det här i tankar tidigare? Liksom, det?
Egentligen så har jag inte gjort så mycket annorlunda inför det. Utan jag tycker att jag gjorde mycket bra i fjol. Och jag hittade en bra väg som jag tror på. Då, så att jag har inte ändrat så mycket. Det kan jag inte påstå.
Vasapodden.
De är magiska.
Nu sitter vi i det läget att i vanliga fall så kommer ju du till Marcia Longa och mitt i säsongen. Nu kommer det vara tävling nummer 3 eller 4 om vi får åka allt och då är det en prolog där. Hur mycket spelar det roll tror du? Eller hur mycket tänker du på det i upplägget vi är i nu till exempel? Och så?
Ja, på det sättet är det ju rätt annorlunda. För vanligtvis vid den här tiden så har man ju, vi har kört prologhelgen och ja, Lövenåsta skulle väl ha gått här om en och en halv vecka. Så att, det är en annan situation. Just nu så är det, sitter man lugnt i båten och det är en och en halv månad kvar. Medan om det hade varit en vanlig tävlingssäsong, då hade man varit mitt uppe i tävlingarna då.
Ja,
Så att,
men om man tänker så här då, nu blir det tidigt på säsongen, det blir helg nummer tre, vecka två egentligen, som jag har varit ute i 14 dagar i Europa. Men
Ja.
du har ju varit bra i Kaiser, du har varit tvåa i Kaiser och så här, så du kanske, du är tidig, det är ju tidigt, var lite tidigt, det är 3 veckor tidigare i alla fall det, och det
Ja.
tredje loppet på säsongen, viktiga då kanske något craft och så här också. Så är du orolig för det här, eller känner du att det är bra i början på tävlingar och så, eller du är ju det uppenbarligen liksom.
Jag är inte nöjd, jag är orolig för det. Jag vet att jag brukar alltid vara i bra form i början på säsongen och speciellt i januari, februari så brukar jag vara i bra form. Men det som jag som jag kan ha lite problem med, det är ju det här första tävlingarna, att man är lite ringrostig. Som vi såg i Bruksvallarna när jag gjorde ett katastrofalt första lopp där egentligen.
Ja, där var du dålig, kan
Men
man säga.
ja, precis.
Men är du orolig att det blir att...
Förhoppningsvis får man.
Men samtidigt så i fjol, ja, då hade vi åkt i Orsa kanske, men du är ju väldigt bra i Livigno, det är också tidigt så att säga. Så du har...
Ja, exakt. Så att det är liksom ingenting som är standard, att jag ska vara dålig på första loppet.
Nej,
Utan
nej.
det kan hända, och det hände i Bruksvallarna till exempel. Så jag har det i baktanken och kommer vara beredd på det innan det drar igång här och vet vad jag behöver göra.
Ja. Bra, det är spännande. Men du, vi får ju hoppa tillbaka till träningen. De vill ju lyssna på träning och få lite tips och råd här, våra kära lyssnare. Och om jag fick en fråga här på Instagram, där de tycker att det var när vi la upp träningsveckorna, var det. Och det där var ju, gillade folk. Och du såg väl en tävling när man skulle tagga på sina pass. Du
Ja,
fick
precis.
277 taggningar.
Oj.
Alltså, så det är ju
Men det var
fantastiskt
bra.
roligt. Så det ska vi lotta ut här. När den
Ja.
här podden kom ut så har vi redan lottat ut då, tre priserna där. Men då fick vi lite frågor om så här. Vad står alla dessa benämningar för egentligen? Så vi ska se
Ja,
här.
precis.
Vi hade ju Honka. Jag ska ta fram din vecka här. Det är ju förra veckan som du och Emil fick med där. Och
Ja.
då var vi lite frågor här angående det här om... Ja, 4H stak, det är ju min värld väldigt enkelt, men det är 4 timmar stakning och så 2,5 skrit. Men då, och så sen var det 3,5 stak, det tror jag folk förstår också. Och så sen står det 4 gånger 10 minuter, 45, 15 plus 2H skrit. Och då fick vi en fråga där. Är det ett, nej, precis, 3,5 timme med 4 gånger 10 minuter, 45,
Exakt.
15. Berätta om det passet. Och
Ja.
då får vi berätta exakt vad som menas med det här passet.
Precis. Ja, grunden är ju 3,5 timme stakning. Vi är ute i 3,5 timme. Men det vi gjorde då var att vi började med 2 timmar A1 då, som är den lugna farten.
Distansfart,
Alltså,
prattempo
ja,
kan man säga.
distansfart, prattempo. Vad är det, runt 60-65% av maxpuls man ska ligga ungefär?
Bryr du dig där eller kör du med på känsla då? Eller sitter och åker och
Nej,
tittar på puls?
jag kollar inte på puls då, utan
Nej.
då kör man på känsla och kör, ja, distanstempo. Det är inget konstigt alls. Och sen efter 2 timmar då så ja, körde vi ner till skidstadion där i Bruks och så körde vi 4 stycken 10-minuters block då med sån här 45-15 då. Och då är det 45 sekunders ja, full insats, maxinsats och så 15 sekunder vila. Så att det är start-stopp-intervall som man kan säga då.
Och då rullar vi egentligen hela tiden. Eller stannar du då? Liksom,
Ja, nej,
eller?
det blir ju att man stannar eller
Ja.
glider lite framåt. Man hinner inte göra så mycket på 15 sekunder, men pustar lite grann.
Och så kör vi så 10 minuter och så kör vi 4 block
Ja.
med lite vila mellan blocken.
4 block med det.
Ja.
Och sen lite vila mellan det. Och sen när vi var klar med det egentligen så åkte vi hemåt efter det. Vi bodde uppe i Ramundberget så det blev en lite längre avåkning där. Så vi var
Ja.
ute i 3,5 timme tror jag, ganska precis.
Ja, så där fick ni svar på den. En annan fråga var tröskel. Vad står det för? Och det kan du få berätta också.
Ja, precis.
Det är ju egentligen alltså, tröskel, det kan ju också gå under begreppet, alltså ibland så, men det går ju åt det begreppet så att säga, så det är en intervallpass det också.
Exakt. Och det är ju, tröskel är ju väldigt omdiskuterat. Antingen så vill man ligga under tröskel eller på tröskel eller över tröskel.
Vad skulle du, om du bara enkelt för den som inte, som liksom lyssnar på oss men inte är nörd, men liksom, mm. Vad är tröskel? Liksom? Det är det man går över när man går in i stugan, när man har stått där i 2 timmar. Liksom.
Nej, precis. Det är ju mjölksyratröskeln vi snackar om då. Det är ju den där det börjar kittla i kroppen av mjölksyra, om man säger så.
Egentligen där precis där kroppen inte klarar att ta hand om den mjölksyra vi har då, så att syret räcker inte till och vi får egentligen mjölksyra då.
Exakt.
Och då vill du ligga och där vill du ligga i, precis på den vill du ligga, för där kan du ligga ganska länge och där tävlar ju vi väldigt mycket, som man säger.
Ja, exakt. Och då vi kör ju många, om man kör längre tröskelpass, längre drag, då kanske man vill ligga under tröskeln. Eller att man kör renhållande där man försöker ligga så nära eller på tröskeln som möjligt då. Men att man inte vill ramla över den här. Och om man har en laktatmätare så är det ofta 4 millimol man pratar om här då.
Så det är tröskel. Det är alltså, kan man säga att det är ingången i A3-zonen också nästan? Eller hur tänker du liksom?
Ja, vi har väl satt i det som, ja, det är egentligen. Att
precis.
Det, A2 ser vi som under tröskel och över tröskel, det är A3 då.
Precis. Sen fick jag en fråga här också, att hur så det var någon som för det var någon, men vi skriver ofta inom parentes vissa, alltså kan så nu säger vi skidor klassiskt 2 timmar, så står det inom parentes 20 minuter och det är alltså den här effektiva intervalltiden. Nu stod det 60 här på era, men vi ser att om vi säger att det står 60 och då är det alltså den tiden du är i tröskelzon, kan man säga, eller den exakta tiden du
är i, den tiden. Intervalltiden som vi,
precis,
som jag tänkte då.
Så då är det ingen uppvärmning, ingen vila mellan intervall, utan till exempel 10 gånger 6 minuter, då har vi 60 minuter intervalltid.
Precis. Precis. Och då blir ofta ett sånt pass ungefär 2 timmar totaltid.
Precis.
Med uppvärmning och vila mellan intervallerna och avåkningen.
Precis, så är det. Och en annan sak jag har fått frågor om. Nu, det står inte på det schemat som du körde efter förr, men det, jag tror att du kan svara på ATH.
Ja, det är återhämtning då.
Ofta kvällspass kan man säga, va?
Ja, precis. Kolla över kroppen och samla timmar eller vad man nu säger.
Ja,
så att de återhämtningspassen brukar väl ofta svara att man kör helkropp också eller att man springer då. Så att det kan vara skate eller klassiskt med fäste eller att man är ute och springer en sväng.
Precis, precis. Bra, jag tror inte det var någon mer fråga rakt av på det där. Men vi ska gå vidare också. Jag tänker att vi ska liksom ge lite tips och råd. Vi går in i en träningsvecka och så säger vi, ska vi ge 3 olika tips. Vi ska ge tips för den som tränar 3 pass i veckan. Det här har inte Andreas varit förut, så han får förutsättningarna nu, så kommer han få svara på dem på en gång. 3 pass i veckan, vi har en person som kör 5 pass i veckan och vi har en person som säger att jag vill träna 7 pass i veckan men jag vill vila en dag. Där har vi börja. Och vi börjar med 3-pass-personen. Det tror jag är en standard motionär, så att säga. De hinner ut 3 gånger. 2 kvällar och en helg, ska man säga. Vad skulle vi rekommendera? Jag sa ju här tidigare, ju mindre desto hårdare. Men vad tycker du, Andreas? Om man tränar 3 pass, skulle du rekommendera den personen att köra 3 intervallpass? Eller vad skulle du säga då?
Ja, faktiskt. Alltså, om den här personen tycker att det är kul med intervaller och känner för det, så skulle jag nog säga att kör så hårt som möjligt på de här 3 passen.
Skulle man
ha en timme på sig på varje pass, då är det 3 timmar så hårt man kan den här veckan.
Det är bra, den är bra. Om man snitsar till det lite då? Ja, okej, men om jag kan faktiskt tänka mig att vara ute 2 och kanske till och med 3 timmar på helgen. Ska vi fortfarande göra sånt här honken och Emil-pass då? Att vi kanske ska köra även intervaller i den här helgpasset, fast att, ja, men har du, för jag kan säga så här, har man möjlighet att vara ute 2-3 timmar på helgen, ja, men då kanske vi tar den, men vi kanske bakar in intervaller i det passet då, eller?
Det tycker jag verkligen, att har man tid att vara ute lite längre på helgen då, men samtidigt så är det den här att då är vi uppe i 4-5 kanske 6 timmar totaltid på en vecka, då skulle jag ändå säga att kör så hårt som det bara går på de här timmarna. Men om man är en vanlig fungerande människa så orkar man inte köra 3 timmar stenhårt på helgen. Ja,
precis.
Det förstår jag också. Så då är det enklare att man kanske kör 2 timmar lugnt och sen lägger in lite intervaller sista timmen där då.
Men du, om jag skulle säga till dig nu då, nästa år Honken, då gör vi något nytt. Du kör 3 pass i veckan. Du kör tisdag, torsdag, lördag. Du kör långt på lördag. Vi kör 5 timmar på lördag bara.
Ja.
Och så kör vi, du får max köra 1 timme på eller du, okej, du får köra vanliga pass på tisdag, torsdag. Hur hade du lagt upp det då? För du ska fortfarande vinna Marsan. Alltså, det är kanske helt omöjligt, men vad skulle du göra för att göra på de här 3 passen? Vad skulle du göra då?
Skulle jag leta upp en backe och köra backintervaller egentligen.
Du skulle inte ta på skijärgen eller?
Ja, just det. Det har vi också.
För den, jag tänker
ja,
att
det är sant.
Att den kvalitetssäkrar ett av de här passen till att bli riktigt bra.
Där har vi den oändliga backen, skijärgen.
Ja, precis.
Och jag ändrar mig där. Jag skulle nog gå till skijärgen ändå.
En dag skijärg, en gång tuff backe och så köra långt på helgen med intervaller då, eller?
Ja, precis.
Där har ni det.
Försöka hitta kuperad terräng på helgen där då.
Hur... Det här är också en folk som har tränat som tränar 3 pass, så brukar jag också säga att ja, men när vi tränar så lite så kanske vi bättre, för jag tycker ändå att man ska ju värma upp och man ska ju värma ner om man har den möjligheten, men har man en timme på sig då kanske man värmer upp är bra det, för att vi måste liksom komma in och kunna köra intervall, men då kanske man, det kanske är bättre att köra en 4 minuter till istället för att dra i skijärgen i 5 minuter bara för att då kan man ut och gå på kvällen eller någonting istället liksom.
Exakt, jag håller helt med där, utan det, försök att optimera de här, men uppvärmning det bör man ha både för att få igång kroppen och för att få igång musklerna och systemet och inte skada sig framförallt. Så att
precis.
Gärna 10 minuter uppvärmning och komma igång.
Då går vi till nästa person, då har vi nästa här som, ja men jag vill köra 5 pass i veckan, det kan jag göra. Ska vi fortfarande gasa 5 intervallpass tycker du, eller blir det lite för tufft då?
Ja, då blir det nog lite tufft. Jag tycker att 3 intervallpass, det är nog rätt lagom.
Så vi ligger, den 3 personens schema går vidare till 5 personer, så lägger vi in 2 pass till helt enkelt.
Ja, och försöka få in 2 längre distanspass då.
Ja, och då pratar vi säger att kanske... vi kör tisdag, torsdag, lördag, ganska tufft då. Och så kör vi, om vi kan köra, så kör vi söndag distans.
Ja.
2, 3, 4 timmar, vilken nivå man håller.
Och så länge man har tid.
Och sen försöker vi få till ett pass på veckan med kanske mitt emellan pass då, kanske 1-2 timmar lite lugnare träning.
Precis.
Vart tycker du...
Det tycker jag är vettigt.
Styrketräning då? Tycker du att om man tränar 3 pass, har man tid att köra styrka då?
Inte om man tränar 3 pass och om inte då. Om man tränar 5 pass heller egentligen. Ja. Jag tycker att, för som jag ser det så tar ju styrketräning, om man vill köra tung styrketräning, det tar ju ändå rätt lång tid. Mm. Sen kan man ju köra bålträning eller magerygg. Det är ju sån träning bör man få in så ofta som möjligt. Så det ser jag inte som rena styrkepass. Precis. Men just den här tunga styrketräningen, maxrepetitioner, det tar ju rätt lång tid. Och det, om man bara har 5, 6, 7 timmar på en vecka, då tycker jag att man ska lägga det på konditionsträningen.
Ja. Ja, det går ju en historia runt i Skidsverige. Mattias Svan berättar den ofta om Bjarne Andersson. Den har du hört, va? Ja.
Ja.
Det var Staffan Larsson och någon till som hade... Ja, vi ser att det var Staffan Larsson då. Den gamla Vasakungen som dyker upp här. Han hade ju Bjarne som tränare. Ny tränare var han för han. Och då fick han ju ett bra program. Ganska mycket träning och tufft liksom. Och så tyckte det var ju bra, sa Staffan. Och så sa han till Bjarne, men du, när ska jag köra styrketräning? Och då svarar ju Bjarne, vad du gör på fritiden, det skiter jag i. Och lite så tänker Andreas Holmberg också när han lägger sina program, eller? Alltså, styrketräning får komma liksom lite där den kommer och lite där mitt emellan.
Ja, exakt. Och det, om man satsar på Vasaloppet, då antar jag att man åker mycket rullskidor, kör mycket skijärg, då får man får styrketräningen och uthållighetsstyrkan därifrån.
Jag kör ju mitt maghjul varje dag, jag har 30 repetitioner och liksom, det är ju inte mycket, men jag känner ju att det är en jävligt skillnad i styrke. Alltså det lilla, det säger att det tar en minut att göra det per dag.
Det gör
faktiskt skillnad.
Precis, så det tycker jag är viktigare att lägga in. Ja, men 5-10 minuter i samband med något träningspass eller varje dag. Lägga in 5-10 minuter av bålstabilitet, maghjul eller vad som helst egentligen.
Ganska enkelt, alltså, gillar man i armhävningar. Våran 100-100-100 håller ju styrkenivån på en viss nivå. Liksom.
Verkligen.
Ja, det är bra. Det är bra. Då vet vi det också. Då går vi till vår sista person här. Som vad sa han? Han ville träna 7 pass och han ville träna 6 dagar. Utgår vi från samma? Ska han köra 3 fartpass också?
Ja, jag tycker nog det. 3 fartpass,
det är bra.
Det tycker jag är ett bra riktmärke. Ja. Man vill säga, då har han 4 pass kvar. Ja,
ja, så har han ett långpass på här innan också då.
Den här killen skulle ju, eller tjejen då, skulle ju kanske periodisera lite mer då. Ja. Om man säger att den här har 3 fartpass som grundutförande, om man säger, så kanske han lägger in fartveckor där han går upp på 4-5 fartpass på en vecka.
Precis.
Men i grunden skulle jag nog säga 3 fartpass, 2 längre distanspass, 1. Skulle nog få till ett styrkepass på den här killen.
Ja, där kan man nu börja prata att vi ska ha in styrkan faktiskt. Det håller jag med om.
För då är vi ändå uppe i, ja, det är någon 12, 13, 14 timmar.
Det blir det. Vad heter det? Om man tittar på det på det sättet, alltså att man, för det, vi hamnar ju, och det sa du i början här också, man behöver ju inte, nu gör vi det bara för att göra det enkelt, men man, och likadant man kör 3 pass också, man behöver ju kanske inte tänka veckor alltid, utan nej. Man får kanske tänka 2-3 veckor, och alldeles på den där som körde 3 pass där då, ja då kanske man får tänka hur, på 3 veckor, ja då kanske jag ska in så här många fartpass, och då kanske man kan få in ett längre pass också då, på 3 veckors tid liksom. Så ju mindre man tränar, så kanske det är viktigare att titta på en bredare horisont också, för att för dig, ja. Och för oss, eller för er i teamet, så är det lättare att lägga träning, för då jobbar vi ju veckor för att det är enkelt och så, men då är det så mycket träning, det är ju liksom vilken dag ska jag vila, annars ska jag köra dubbelpass, så är det nästan där liksom. Men ju mindre man tränar, kanske man får titta på lite bredare, och liksom, här har jag 3 veckors tid och då har jag 9 pass, och vad kan jag göra på 9 pass egentligen då, eller något liknande?
Ja, men precis. Och se det över kanske 2 veckors period eller 3 veckors perioder då. Försöka få in kanske, om vi ser den här killen nu då, som ska träna 7 pass per vecka, då kanske han ska snitta 3,5 fartpass per vecka.
Precis,
liksom.
Precis.
Att det är varannan vecka 3 fartpass, varannan vecka 4 fartpass. Då. Så ja, det går ju att tänka om lite där.
Ja. Du, när man, om man ska generellt titta på träning och så här, vad skulle du, nu kan du inte, du lever inte efter dem själv, och det är svårt när man tränar alltså 25-26 timmar, men om man tänker att här har vi möjlighet, om vi tränar 5-6 pass i veckan och 4 och 3 och så här också, hur skulle vi lägga ut de här fartpassen så att säga, eller vad tänker man på liksom före, efter, ska jag köra måndag, tisdag, onsdag intervall och sen vila i 3-4, hur skulle du ha tänkt liksom så här, för att få ut så mycket som möjligt av varje pass?
Om man har 3 fartpass på en vecka, då skulle jag lägga dem varannan dag, om man säger så.
Ja.
Om man, det är tisdag, torsdag, lördag i stort sett.
Komma fräsch in eller, egentligen.
Ja, vara så på tårna och så taggad som möjligt till de här, och utvilad och fräsch, så att man får ut så mycket som möjligt av dem.
Om du får välja, det är bäst för mig det. Kommer du från en vilodag in i ett fartpass, eller kör du fartpass på eftermiddagen, eller när känner du att du får ut, för att vi frågar här, det är för att det som är viktigt med fartpassen är att vi ska orka driva pulsen och få bättre kondition då. Men man bara tänker, när gör du det helst? Alltså, sen vet man, när man kör mycket träning så får man ibland liksom prioritera om lite, men om man får en drömvärld.
För det värsta så kör jag nästan alltid på förmiddagen.
Mm.
Så det utgår jag från. Och sen så försöker jag inte lägga fartpass direkt dagen efter en vilodag.
Nej.
För då vet jag att då kan jag vara, det kan slå åt vad som helst egentligen.
Precis.
Och det ofta blir jag, när jag tränar mycket så tar jag en vilodag. Känner jag mig jättepigg på vilodagen och rastlös. Och sen dagen efter vilodagen, då kan jag vara som ett sänke. Så då vill jag gärna ha den dagen med lugnare träning, kanske ett styrkepass eller så.
Så egentligen när man tränar så pass mycket, då blir man lite motsägelsefull mot för det rådet vi är på tre pass veckan så att säga. För där vill vi ha. Men det där tror jag beror mycket på att ni ligger på en sån väldig belastning, så att vilodagen behövs för att börja vila. Och sen är kroppen nästan i dvala när ni startar upp, så det är därför det är bra att sätta igång med ett pass före.
Ja, jag tycker det i alla fall.
Ja, det upplever jag som ganska norm egentligen, i alla fall i vårat gäng, att det, ni kommer till exempel när ni har vilat in i ett läger och så börjar vi med ett tufft intervallpass, så är det väldigt ofta att åtminstone ett par utav er har dåliga dagar då, men när vi kommer in i lägret, då är ni ganska stabil på den form ni har för tillfället istället liksom.
Precis. Och det det kan ju slå lite hur som helst där och vila, vila och sen köra fartpass. Ibland kan man ju ha att det känns helt, att man känner sig odödlig halva passet och sen går man helt över gränsen och spränger sig totalt. Liksom. Så att det kan slå lite hur som helst där.
Precis. Det är en annan sak som man slåss med när man pratar med motionärer då, eller när man åker med motionärer. Och det vet jag att ni kommer få uppleva det i helgen bland annat. När vi ska ha Vasaläger och så kommer ni köra privatlektioner med vissa där. Så kommer det gå fort, kommer du tycka. och så. Men det här är ju ett, vi kallar det gubbtempo. Och vi tränar ju, vi som gruppteamet, vi kör ju gubbtempo. Vi gillar ju, alltså, vi kör ju lite halvhårt och gnetigt. Sådär, men ofta när vi pratar med den här elitmotionären och motionärsgänget så hamnar man ofta alltid i det exakt samma tempo. Alltså, den här som, kommer, som du kommer tycka är jobbigt att åka med på fredag kväll och köra privatlektion, skulle ni tävla så kommer den åka lika fort och du kommer åka tre gånger så fort. Liksom. Hur ska man komma från det här? För att jag upplever att det är väldigt lätt på det här att när man kommer hem från jobbet lite stressad och så men jag har en timme på mig, jag sticker ut och springer och då hamnar man inte i distans och man hamnar inte i intervall utan man hamnar i det vi kallar A2, vilket inte är fel kanske, men har vi tid med A2 när vi tränar lite?
Ja, alltså det är bättre än ingen träning om man säger så. Om vi kommer tillbaka till hur mycket tid man har på en vecka då, och den här killen som ska träna 3 timmar, om han bara får till 3 timmar A2, då är det bättre än 3 timmar lugnt i alla fall.
Ja, det har du en poäng.
Men om den här killen skulle våga liksom köra ännu hårdare på de här passen, att man kör 4 minuter med 2 minuters vila, liksom, då det tror jag han skulle få ut.
Nu kommer vi in lite på det här som du sa i början också. Det beror på helt och hållet vad man gör i de här timmarna. Liksom. Det kan se exakt likadant ut när vi tittar på staplarna, hur mycket vi tränar. Och, där, och jag upplever att man kommer ganska långt på den här A2-gubbtempo.
Ja, verkligen.
Du kommer alltså nästan till elit, du kommer till elitled på vissa. Du kommer till, men sen, för att ta det sista, då funkar det inte. Utan då måste vi ligga i ytterzoner. Vi måste vara och toucha på längst bort i A3-zonen, det vi kallar A3+. Och vi måste vara i A1-zonen i flera timmar. Och det är väl det där, alltså, ju bättre man blir, desto mer måste vi från gubbtempot, så att säga.
Ju mer man tränar, desto lugnare ska man köra på de lugna passen och hårdare ska man köra på de hårda passen. Så brukar jag se det.
Ja.
Och det är ganska enkelt att ju mer man tränar, desto längre ifrån varandra ska det komma, liksom, det hårda och det lugna egentligen.
Hur kan det se ut i maj eller vi kanske säger april när du drar igång och börjar springa lite grann där hemma och sådär? Kan du hamna mer i det här gubbtempo för att sätta igång säsongen än vad du gör till exempel nu eller i augusti?
Personligen så brukar jag inte hamna där så mycket, men det kan hända lite då och då när man är ute och springer eller får lite feeling eller så då kan det gå lite fortare.
Jag är ju där nu att jag tränar lite grann, alltså, men på löpning, alldeles på löpning, jag hamnar mycket på löpning när jag tänker på det. Det är ju skittråkigt att springa sakta, alltså, när man har det är ju faktiskt det. Och för min del då, jag hamnar ju alltid att jag springer 45 minuter i 5 tempo kanske, alltid. Ja. Och det är för mig liksom halvfort. Men egentligen, för den tid, alltså jag vet ju om dem, men jag skiter i det. Men det är ju att, skulle jag köra som du säger 4x4 minuter med en minut vila däremellan och så 10 minuter upp för en 10 minuter nedvärmning, tar lika lång tid, så blir jag både bättre på löpa och jag får bättre syreupptag och allting. Men det är så lätt att man bara gör det man... Det är lite behagligare att springa det där och det är lite roligare på något sätt.
Ja, jag förstår det helt. Det är ju, men som du säger, du vet vad du gör för fel, men då handlar det om disciplinen på individen. Liksom.
Och jag tror ju egentligen att på alla nivåer, alltså du kan komma långt på gubbtempo och A2-träning, men jag tror på alla nivåer så blir det bättre om du faktiskt separerar träningen och kör även A1 och kör lite längre om man har den möjligheten, men alldeles så gå upp i intensitet liksom och köra A3 istället.
Exakt. Men sen så på den nivån som vi är då, så kan vi kan åka långsamt men ändå ha bra teknik.
Ja, precis.
Och det är också en viktig del i det hela. Att för en motionär kanske inte, om den ska åka långsammare för att hålla A1-puls, men då kanske det innebär att den måste gå på skidorna och då är det inte skidåkning längre. Ja. Och då då tränar han inte tekniken eller styrkan eller någonting där då.
Verkligen bra poäng där då. Den där poängen tycker jag vi ska ta med oss vidare också, att just det att för någonstans handlar det om en hur bra tränad man är också i just den aspekten. Ja. Och då kanske är man, det är ju inte bättre att den här personen är ute och går på skidorna i en timme eller två timmar bara för att vi säger i Vasapodden att det är bättre att köra A1. Utan då är det faktiskt, ligg på A2 till slut, eller kanske gå upp och köra A3 då. Men till slut så kommer du vara så stark så att du kommer kunna köra A1 i distansfart också, eller låg hastighet och bra teknik. Men det där är en bra poäng, för det stöter man också ofta på, att många tycker att jag kan inte. Alltså ska jag köra A1 på skidor, ja då visst, jag kan köra vägen i grönklitt och jättesakta, då funkar det. Men
ja,
kör vi konstnärsspåret, ja, det finns inte en möjlighet. Så där har du nog en bra poäng också, att man kanske inte ska bli slav under sin pulsklocka på det sättet heller inte.
Nej. Så att pulsen är ett hjälpmedel, men det behöver inte all, och det kan vara ett styrmedel i vissa fall, men jag tycker inte att det ska vara ett styrmedel på alla pass i alla fall.
Du då? Nu kan ju inte du är representativ för den stora massan konditionsidrottare, men bara för att få en hum om det. Tittar du på pulsklockan under träning, alltså på ett distanspass, eller sammanfattar du efter bara liksom? Om det går normalt, liksom, du känner att det här funkar bra, liksom, att det inte känns skitdåligt.
Jag tittar nog på den.
Ja.
Det gör jag. Men jag brukar inte styra passen så mycket efter det. Utan det är mer att man reflekterar att ja, det ser bra ut. Eller idag var jag låg i puls, eller idag är jag lite högre i puls. Men för det mesta så anpassar jag inte träningen efter det. Utan det blir ändå som det blir. Men det, visst, det händer. Jag har dagar där jag ser att pulsen inte är där den ska vara. Och då kanske jag får ta lite lugnare. Eller om jag åker hem och vilar helt enkelt. Eller vad jag nu gör. Men för det mesta så är det bara att jag kolla på den för skojs skull, om man säger så, på distanspassen.
Ibland brukar vi ha lite roligt i bussen då, när vi åker bakom er, och då kopplar vi upp en app där som hjälper och som vilken puls ni har när ni ligger ute på vägen eller i spåret då. Så brukar jag liksom fråga er ibland, och det är ju skrämmande duktig ni är på att liksom säga nästan på slaget vad ni har utan att titta på den klocka.
Ja, men precis.
Så det känns som att ni känslan, alltså en normal dag när din kropp funkar som den ska, så missar du inte på 5 slag vad du ligger i för puls liksom inte.
Nej, precis. Så det, man har ju koll på det och man känner kroppen så pass väl. Så att det, ja, man kan träna utan att styras efter den. Då.
Sen när vi är på läger är det lite intressant. För att när du är hemma, då du kör med Emil ofta, du kanske kör med Anton och några andra. Så här, men du kan ju styra då att här idag vill jag ha ett lugnt, 3 lugna timmar. Det är bara så liksom. Så kommer du på läger, då är det inte lika lätt, för att vakna mackan på fel sida. Då kan han, ja, som vi hade ju här i Ulricehamn, när han vaknade på fel. Han ramlade i starten var det va?
Ja, precis. Det var ju den vurpan i starten. Den förstörde ju hela den dagen.
Vi körde 10 mil och mackan drog 70-80% och vi snittade 20 på 4 var det va?
Ja, det gick fort. Alla låg på ett streck bakom och ja, det är ingen som vill släppa heller, så det är... Det är bara att bita i då.
Men hur blir det för dig då? Är det gubbtempo-körning för dig då pulsmässigt? Eller är det mer rörelsemässigt?
Som ja, du alltså att... rörelsemässigt så blir det gubbtempo. Men sen när man kollar på pulsen i efterhand så den är inte så våldsamt mycket högre. Om jag snittar 115 på ett vanligt distanspass kanske jag snittar 125, kanske 130 på det passet. Så det, visst, det är ju det är markant högre i puls, men det är inte, det är fortfarande inte uppe på
A2. Ja,
A2 eller A3 om man säger så.
Ja, precis.
Men det är ju ofta att när man tränar så pass mycket i de rörelserna, stakning, då kan man kan åka relativt fort, som många kanske ser som gubbtempo,
ja,
då,
precis.
Men utan att det är så hög belastning.
Kan du ha sådana pass när du tränar själv också, att idag ska jag köra fort A1? Alltså om du förstår mig, alltså, jag ska köra så fort jag kan med A1-puls.
Nej, jag brukar inte bestämma det på förhand. Det brukar jag faktiskt inte.
Men kan du hamna där själv? Eller måste man trissa varandra?
Jag kan hamna där själv, det kan jag göra.
Så att du kör ganska hårt?
Så det är lite det här att man känner att det flyter på bra. Då ligger man på lite mer än vad man kanske gör vanligtvis.
Det tycker jag är bra, för det tycker jag man kan ta med sig på vilken nivå. Alltså att känslan får stämma. För nu är du så väldigt skicklig så att det liksom... Det skiljer inte så mycket puls på det där, men just det, känslan kan, liksom, man måste inte ligga 120 punkt, liksom, utan det kan vara spann. Vad har du för spann på A1, liksom, när du känner att det här A1 till det här A1? Är det 115 till 145, eller?
Ja, alltså, jag kan ha kör A ett pass och snittar 103 i puls och så kanske A ett pass och snittar 133 i puls.
Ja.
Så att det är väldigt olika. Det är nog ett spann på 30 slag ungefär.
Hur känner du då? Så här, känner du skillnad dagen efter om du har gjort en Mackan dragpass eller om du har kört själv 103 i puls?
Ja, egentligen så känner jag inte så stor skillnad efteråt. Så... Det är mer hur kroppen är och hur kroppen svarar. Och sen så, ja, eftersom vi tränar mycket på under sommaren och så är det ju, vad det är för väder gör ju mycket också. Om det är varmt ute eller kallt ute, det påverkar ju pulsen också. Så att därför blir ju inte pulsen det perfekta mätverktyget, eftersom det påverkar så mycket av om man har druckit mycket eller om man är uttorkad eller vad man har ätit innan och allt sånt där. Då.
Precis. Du, vi ska nämna någonting också, hur vi jobbar med säsong, under säsong som vi går in i snart då, och så det vi gör på sommaren, hösten, våren och så vidare. Om man tänker där, för det tror jag alla kan räkna ut att 35 timmar som du gjorde förra veckan, det är inte normalt varje vecka, men säg att det är 22, 23, 24 som är snitt normalt. Men det kommer du kanske, för dig så kommer nu januari, februari, mars, april se lite annorlunda. Du ligger ju inte 25 timmar marsanveckan till exempel.
Nej, verkligen inte.
Hur mycket sänker du träningen? Är det 10% eller är det 50%? Mm.
Ja, inte 50%. Men låt säga om jag snittar 24 eller 23 timmar träning, så kanske marsan veckan landar på 17-18 timmar. Så att det, jag vill ju inte trappa ner träningen totalt, utan jag är ju van att ligga på och träna mycket och att vara ute och röra på sig, det är naturligt för min kropp. Liksom.
Det här är väldigt intressanta ord. Det här tror jag alla ska ta med sig. För att någonstans så finns det liksom att man tänker att under säsong ska jag träna så lite. Alltså, och tränar du tre pass, då ska du ta med utan träna tre pass Vasaveckan också. Alltså,
precis.
Så att det går ju inte att ändra så mycket. Sen kanske man kan köra istället för att köra 5x5 då, bara för att känna att man mentalt förbereds. Så kanske man ska köra 4x5 minuter på skijärgen istället. Men alltså, det är ju inte... är man van att träna ska man ju fortsätta träna. Är man inte van att träna, då kan man ju inte, och man kan ju inte göra ett andra håll heller och dra sex pass Vasaveckan och tro att man blir bättre bara därför inte.
Nej, precis. Jag tror att man ska ändå, vi brukar ha som en riktmärke att man håller kvar vid antalet pass, men att man kortar ner varje pass istället för att göra att man blir lite piggare. Då brukar man köra 2 timmar på eftermiddagen, kanske man nöjer sig med 1 eller 1,5 timme. Men att man ändå har kvar antalet pass.
Vi tittar nu då, när vi kommer till marsaveckan här och förhoppningsvis har vi oktoblars på lördagen innan. Då kanske lite återhämtning på söndag eller måndag, så kanske ett pass en av de andra dagarna. Mm. Sen går du in i dubbelpass igen på tisdag, onsdag, torsdag egentligen.
Ja, precis. Försöker få in något långpass och ett fartpass. Och sen så brukar jag ha att jag vet inte hur det blir i år, men jag brukar ju köra löpbandsintervaller då, som den sista, eller det näst sista, eller sista riktigt tuffa fartpasset då. Och sen så lite lugn åkning och skittester och något intervall dagen innan där. Så.
Och löpintervall?
Det blir som att man håller igång träningen, men att man drar ner lite på allting då.
Och löpintervaller, och frågar sig folk varför gör man det, och det är egentligen för att inte, alltså, hjärtat ska slå så mycket det bara går. Vi vill behålla form, vi vill kanske till och med skapa lite bättre syreupptag. Vi har mycket säsong kvar, men kanske vila stakmusklerna lite, för att vi mitt i säsong vi kör.
Vila armarna lite.
Precis.
Det är någonting som jag tycker funkar väldigt bra.
Ja. Bra, Honken. Något annat du tänker, eller som du känner att det här vill jag också förmedla i min tränings... filosofi, eller hur jag tänker i min träning?
Nej, inte riktigt. Jag har fått med det mesta. Det är inte så krångligt egentligen hur vi i teamet tränar egentligen. Det är långa, lugna pass och sen är det korta, hårda pass, och sen är det även de här passen när vi kör långt och kort.
Jag brukar säga det, att om man ska liksom sammanfatta det, för det är att det vi tror att man blir bra på, så är det hårt och långt. Alltså, långa pass, hårda pass, eller så kombinerar vi dem. Det är det man ska göra.
Ja, och sen så att man behöver inte krångla till det så mycket, tycker jag. Att leta upp en backe hemma där man bor, och så kör man så hårt man kan upp för den tills man är trött. Liksom.
Ja, precis.
Då har man ett bra pass. Så att Ja, det är rätt enkelt.
Om vill du förtälla, ja, det är klart du vill, för vi är väldigt transparenta. Om du nu är frisk fram till sista april, vart hamnar, eller där vi slutar säsongen, vad tror du att du hamnar på för träningsdos då? I år, 2021?
Jo, det kan nog bli en del. Men 950 timmar, ja, kanske, totalt. Ja. Och så plus kanske, nu räknar jag inte tid, styrka då, men låt säga att man har 50 timmar i gymmet på det också.
Så har vi nästan 4-siffror på onken i år då?
Ja, det kan nog bli det. För det, jag har haft en liten förkylningsperiod på typ 3-4 dagar, men annars så har jag inte haft så stora avbrott faktiskt.
Nej, det är bra. Då kan man säga att vid 52 veckor så vilar du 2, kan man säga. Då snittar vi 20 timmar i veckan, och det är väl ganska rimligt om man tänker på det med att det är där det ligger.
Precis.
Grymt.
Så jag tror i fjol så var det strax över 900 timmar, och i år har det nog blivit lite mer faktiskt.
Ja. Var tror du taket ligger innan du känner att men nu behöver jag inte träna mer? Liksom? Eller tror du att du kommer vara uppe 1200 innan det är klart liksom, på totalmängd?
Nej, det tror jag inte. Jag tycker att jag har legat rätt bra de senaste åren. Vad jag tror i alla fall är det som är tillräckligt för mig. Men i fjol när jag summerade så blev det väldigt mycket mer än vad jag någonsin tränat tidigare. Men det kanske berodde på att det blev en så speciell säsong också, att det blev väldigt mycket träning på våren. Jag inte hade så mycket annat för mig.
Precis.
Så att, vi får se vad det landar på. Men 900 timmar tror jag åtminstone.
Vad gick du in i senioråldern första året? Kommer du ihåg det? Så här på typ?
Ja. Ja, 600. Höga 600 tror jag hade. 600. Eller om jag kanske hade 700 första året som senior. Men det var gränsen där.
Så du har ökat 20-30 drygt, det blir nästan 40 timmar i veckan. Har du sett ut så också att du egentligen har tränat lite mer varje år liksom, eller?
Ja, det har du väl inte gjort. Utan det har legat mellan 800 och 850 timmar per år väldigt länge. Och sen varit ett lite större hopp förra året då egentligen. Upp över 900 timmar då.
Ja. Ja, vi får se. Vi får väl återkomma och se om du skriver över till över 4-siffrigt innan det är klart.
Ja,
det beror på hur många tävlingar vi får köra i vinter kanske.
Ja, det är lite det. För i fjol var det väldigt mycket träning på vårkanten där när allting blev inställt. Så då blev det många långa turer och det var mycket timmar i träningsdagboken, även om jag kanske inte har så mycket nytta av det sen då, men...
Nej, precis. Men det har man väl alltid. Jag tänker att vi har ju sett skidåkare som har varit borta 2 år och kommit tillbaka starkare än någonsin. Så att det kanske är lite dum där som skidåkare eller konditionsidrottare att vi tittar på årsbasis ibland. Att man kanske skulle titta på ett större perspektiv. Att jag ska göra 6000 timmar på 5 år eller något liknande.
Ja, precis.
Vi kör ju ofta 12 månader och sen så ska vi liksom börja om på något sätt.
Precis. Det är väl den här gyllene regeln, 10 000 timmar.
Ja.
Det är väl... Det är någon som sagt, 1000 timmar i 10 år, då kan man bli proffs på vad som helst.
Har du passerat 10 000 timmar nu, tror du? Det måste du nästan ha gjort med junioråldern. Om vi säger att du går in på din 8:e seniorsäsong. Och så ligger, då är det
beror på när man ska börja räkna. Då,
ja, men om vi säger att du börjar, liksom. Gymnasiet får man säga att du börjar träna, va? 17-åring.
Ja.
Då har du hållit på i 11 år då nu.
Då är du inte uppe i 10 000.
Då är det bara vi tar över 10 000 så kommer den i marsen seger.
Man får räkna med när man var ungdom och åkte skidor och sprang orientering. Då
har du gått upp i de 10 000 timmarna. Ja, jag såg någon studie, läste du det att det var någon av, var Gureström Solli eller? En gammal skidåkare. Nu kanske var fel, men som hade gjort en studie på framgången Marit Björgens.
Ja, precis.
Och hon tog ju fram den här kontinuiteten att alltid träna som en och hade hon haft 15,5 timme i snitt i veckan under 15 år eller 18. Ja, det var helt galet. Det var väldigt imponerande. Ja, det var imponerande och det tog de fram som en framgångsfaktor, och det är det ju säkert.
Ja.
Får vi se.
Men det är kontinuitet, det är ju någonting som jag tror väldigt mycket på också.
Ja,
brukar säga till folk också att det är det som är det viktiga. Att ha kontinuitet och göra det man tror på.
Precis, våga vara där helt enkelt.
Ja, exakt.
Bra, ni har alltså lyssnat på Vasapodden avsnitt 120 och Andreas Holmberg och jag har diskuterat lite, eller funderat lite på träning. Nu ska vi till Orsa, Grönklitt, Vasaloppsläger, teamläger, ladda upp sista lägret inför säsongen i tanken innan julledighet och så. Hur känner du inför säsong nu? Alltså, har du liksom brytit av och liksom börjat om och är i mode av att utveckla och bygga upp? Eller är det fortfarande liksom man känner att man är i tävlingssäsong fast vi tävlar inte?
Ja, nej, men när vi fick reda på att säsongen sköts upp då, så då la vi om all träning egentligen och sköt upp allting, om man säger så. Tog en till träningsperiod och så att jag känner ju fortfarande att jag är under uppbyggnadsfasen, om man säger så. Det är ju lite över en månad kvar till första tävlingen. Så att jag känner fortfarande ingen stress med att börja komma i form, om man säger så. Då. Utan det, jag känner att jag är trygg med det där jag är just nu. Då. Jag känner att jag är i bra fas.
Spännande ska det bli och se vart inte bara spännande för oss, utan det ska bli spännande att se. För jag tror att man alltså jag är ju väldigt och var ju väldigt mån om när det vart att vi måste hitta något momentum i det, för att jag tror att det är lätt att man som skidåkare hamnar i att vi ändå är i skidsäsong och så tävlar vi inte, och då är det svårt att få liksom goet i sin egen satsning och liksom ligga mentalt rätt och tycka att det är kul också. Men det känns ju ändå som att vi har hittat någonting där, och det kanske många har gjort, men när man ställer om så blir det ju väldigt, då blir man ju helt plötsligt hungrig på att träna igen, upplevde jag, många blev liksom att när vi fick det, att då är liksom, det här är kul liksom. Det kanske inte hade varit så kul utifall man egentligen vill man ju börja träna, men bara man kommer in i att nej, nu är det träningssäsong, då vart det många motiverade av det istället på något sätt.
Ja, jag tror det, och sen så jag tror det har varit skillnad om vi hade börjat tävla och sen att det hade blivit avbrutet eller uppskjutet.
Ja.
Men nu fick vi reda på det i tid, så vi har ju som inte börjat vår säsong än.
Där ska vi ju ge David Nilsson cred för att han faktiskt tar det här tuffa beslutet att nej, jag skjuter upp hela min hela Skiklassik-satsningen, hela cirkusen, vi flyttar den 6-7 veckor kanske det vart, 6 veckor.
Ja.
Och gav oss det i god tid, om man jämför med FIS.
Men det var ändå, ja.
Och det är ju där jag tycker FIS, eller Sverige och Norge och Finland gör bort sig nu, att man liksom sätter igång säsongen och sen inte fortsätter den, tänker jag säga.
Sen avbryter den. Det tror jag hade varit en tuffare sits.
Ja, det tror jag också.
Motivera sig för att det blir mer oklarheter och osäkerheter kring det.
Precis. Nej, det ska nog cred David, helt klart. Bra, men vi tackar att ni har lyssnat och så hörs vi om en vecka igen. Får vi se vad det blir för spännande då. Tack Andreas.
Jajamän, tack så mycket.
Tack och bock.
Vasapodden. Av och med.
Ja, vi avbryter ingen där faktiskt. För jag kom på en sak här som gör mig väldigt, väldigt, väldigt stolt att vara liksom ledare över Andreas och alla andra i teamet också för den delen. Och det är att jag fick ett mejl här av en kille som du Andreas träffade i, vi ska ju inte säga namn för det kanske inte vill, men du är en kille du träffade i Brux faktiskt, du och Emil. Och så skrev han så här, det här läser jag innan till, jag är dålig på det här, så jag kan stötta mig så här. Stötte på Andreas och Emil vid flertalet pass i Bruksvallarna här förra veckan. Körde även en mil med dem och Nils på ett pass där Andreas ville snacka en massa hela vägen. Vilket verkligen var mycket trevligt. Vill bara framföra detta och ett sådant bemötande uppskattas otroligt mycket, så du får gärna hälsa och tacka vid tillfälle. Det där, Honken, det där är det stora. Ja, det är så roligt att få de där mejlen och man blir liksom, och det är det här jag brukar säga till er också, att det är det här som gör er populära, alltså, att ni tar det här, du är en världsstjärna, du åker med en kille här som är ute och en stockholmare kan jag säga, från som är uppe i Brux och åker skidor.
Ja, jag kommer ihåg det här också, så det...
jätteroligt. Men det var bara det jag ville säga, så vi avslutar podden igen då. Tack för att ni lyssnar, och Andreas, ni verkar vilken fin kille han är, så träffar ni han på spåret, våga prata med han.
Precis.
Grymt.
Precis.
Då säger vi igen, tack och bock.
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna, en etta, en femma och en sjua, de är magiska.